I den katolska kyrkan är klausurordnarnas oavbrutna böneliv hjärtat som förser den övriga kroppen med kraft. I den svenska mentaliteten kanske kallelsen till det monastiska livet verkar obegriplig. Varför går man i kloster? Idag har vi ringt till benediktinsystrarna i det heliga hjärtas kloster vid Omberg i Östergötland. Och vi talar med syster Elisabeth. Hej syster Elisabeth.
Hej.
Jag förstår att Gud leder var och en till klostret på olika vägar. När fick du din kallelse?
Alltså redan som barn så kunde jag känna en längtan efter att få ge hela mitt liv till Gud. Att få leva på tro och bön. Och så småningom så förstod jag att det nog handlade om en klosterkallelse. Och det var när jag kom till Maria döttrarna som då bodde i Vadstena, så var det som att hitta... Det var en form som jag förstod, det här är det, det stämmer. Detta uttrycket för min kärlek till Gud som jag vill säga ja till. Och sen dröjde det många år innan det på något vis kallades, den måste verkligen prövas, den måste förankras. Och det får ta den tid det behöver ta. När jag stod och insåg att jag kan ingenting annat än detta, bad jag att få inträde.
Att gå i kloster är ett mycket radikalt livsval. Och idag verkar det som om vi människor har svårt att göra val och att ge livslånga löften. Allt ska vara öppet. Vilken är upplevelsen efter det att man tar steget och löftet är gjort?
För mig var det en stor befrielse. En stor glädje. För det är inte bara att, så att säga nej. Att avstå från en massa saker. Utan det begränsade liv jag väljer öppnar mig ännu mer för att vara öppen för Gud.
Så det är ett mycket större liv.
Man kan ju inte sätta vårt liv så att säga som något bättre eller sämre än ett liv utanför klostermurarna. Varje människa har ju sin kallelse och sin väg. Och var och en får sin kallelse av Gud. Men för den som är kallad till klosterlivet så blir det till en uppfyllelse av hela livet. För jag tror att var och en människa söker efter en plats där hon kan ge sig helt. Där jag som person blir helt engagerad. Med hela mig. Och klosterlivet kan göra mig lika engagerad som ett liv som maka och förälder. Om jag vågar satsa allt. Jag kan inte leva det halvt, utan det handlar ju om att verkligen ge mig helt i det liv jag ska. Och då blir det inte något mindre liv, utan då kan det bara bli större. För då är det ju Gud uppfyller mitt liv helt och fullt.
Om vi nu ser till er mission. Till det yttre kan det verka vara passivt, men är det inte så att det är egentligen en mycket aktiv mission? Man lämnar världen för att bli ännu mer aktiv i världen på något sätt.
Ja, det är som du säger, det yttre kanske det inte märks så mycket. Vi reser inte omkring och vi predikar inte som prästerna gör eller så. Vår mission är att be, att ständigt stå med lyfta händer inför Gud i lovsång. Att låta skapelsen få hela skapelsens lovsång. Och också att frambära hela mänsklighetens bön. Att be för alla de som inte kan be. De som inte vill be. Och de som inte orkar be längre. Både de som är kända för oss som har bett att vi särskilt ska be för dem. Men också alla de okända som finns runt om i världen. Som lider, som behöver Guds närvaro och hans kraft. Och vi tror att bönen verkar. Inte att bönen på något vis är... gör mirakler eller under, utan det är ju Gud som handlar. Men samtidigt så läser vi att Gud vill att vi ska be. Be så ska ni få, och det litar vi på att så är det. Bönen förvandlar världen, fast det är Gud som förvandlar, men han vill att vi är med på det sättet och att vi också bär varandra genom bönen.
Min upplevelse när jag möter män och kvinnor som lever i klausur är att de sprider mycket frid och kärlek, hopp och tillit. Och att de är mycket uppriktigt delaktiga i det du berättar för dem. Ni tar emot gäster som söker sig till er i reträtt. Kan du berätta om det?
De gäster som kommer till oss kommer ofta som enskilda. Det finns grupper också, men framförallt är det enskilda som söker Gud, som vill dela vårt gudssökande liv för en längre eller kort tid. det är väldigt upp till var och en, alltså vad var och en behöver. En del lever bara med i stillhet. Vi ber tillsammans i kyrkan. Andra kommer för att få vägledning. Kanske på bönens väg eller att finna djupare in i tron. Det är väldigt olika på vilket sätt vi möter våra gäster. Vi möter dem som enkla medmänniskor. Vi står här med våra egna liv, och om vi kan på något sätt stödja och hjälpa någon annan så vill vi kunna göra det.
Hur länge har du varit nunna?
Jag har levt i kloster i 8 år nu.
Så har du avlagt alla dina löften?
Ja, för 2 år sedan så avlade jag löften för resten av livet.
Får jag fråga hur gammal du är?
Jag är 32.
Under dessa år som du har varit nunna, har du märkt att inställningen eller att intresset för det monastiska livet har förändrats i Sverige?
Jag är inte ute så mycket utanför klostret, men det kommer ibland grupper till oss för ett kortare besök. Och där finns ju ett stort intresse bland både äldre och yngre att veta mer. Jag tror inte vi är lika exotiska längre som för kanske några år sedan. Idag är det ju i hela samhället egentligen mer så att var och en går sin egen väg. På så sätt så kanske vi är ett mer naturligt inslag. Också det att kulturerna blandas ju mer och mer och man reser mer. Och då kan man se ordenssystrar också i andra länder. Jag har nog varit för kort tid här och varit ute för lite, säger jag, för att veta hur inställningen till oss har ändrats på så sätt. Men det är väldigt positivt, de som vi möter. Det kan jag i alla fall säga.
Man säger idag att trenden är att de europeiska ungdomar som får kallelsen till det religiösa ordenslivet oftast väljer de kontemplativa ordnarna snarare än de aktiva.
Ja.
Vad tror du att det beror på?
Vårt liv står ju i skarp kontrast till ett liv där jag själv förverkligar mig. Där jag hela tiden väljer. Man kan resa jorden runt, man kan välja precis vad man vill. Väldigt mycket handlar om pengar och makt och att nå så långt som möjligt och så. Och det är klart att kanske det här livet blir väldigt tydligt radikalt åt andra hållet. Sen kanske det också är så att i en allt mer sekulariserad värld så märker man att insidan saknas.
Kan det vara så att när man har upplevt vad berömmelse och pengar och karriär, att det kanske inte ger dig den mening du sökte?
Och då blir det på något vis, då måste man börja i andra änden. I det djupaste mötet med Gud, för det är egentligen därför vi är här. Att vi vill fästa våra ögon på Jesus hela tiden, genom hela dagen. Och det vill ju de som lever i aktiva ordnar också. Så det är ju inte det, men det här kanske blir ännu mer tydligt i vår tid. Och kanske ger ett på ett sätt tydligare vittnesbörd om att det finns något annat. Det är så tvärt emot vad världen säger.
Hur ser en alldeles vanlig dag ut för er? Och vilken är höjdpunkten på dagen?
Vi lever ju ett väldigt enkelt liv där bönen växlar med det praktiska arbetet. Höjdpunkten är eukaristifirandet på morgonen. Och sedan möts vi i kyrkan ytterligare 6 gånger för de olika bönetiderna. Och däremellan så är det praktiskt arbete i kök och trädgård, städning och ljusverkstad och väldigt vanliga sysslor. Vi har också tid varje dag för andlig läsning för att fördjupa oss i vår relation till Gud, i den skrift som han har gett oss. Och också tid för egen personlig bön som står i balans till den gemensamma bönen. För oss som benediktiner är den gemensamma kortbönen, ja, vår särprägel, om man ska säga. Eukaristifirandet och kortbönen är tyngdpunkten under dagen, och vår ordens fader Benedikt säger att ingenting får gå före gudstjänsten. Och sen då växlar det med arbetet, men gudstjänsten är främst.
Hur många systrar är ni?
Vi är 21 systrar.
Vilka kontemplativa ordnar finns det i Sverige?
Vi är 2 benediktinkloster. Här är Helga Götas kloster och sen så Ljusmor Marias kloster i Mariavall. Dominikansystrarna utanför Lund i Rögle är också kontemplativa. Karmeliterna i Glomslöv. Och Birgitta systrarna i Vadstena.
Berätta om benediktinorden lite kort. Och den helige Benediktus, vem var han?
Den helige Benedikt levde på 500-talet. Och han skrev ner en livsregel för munkar. Och anpassade det för det västerländska samhället. Den har ju visat sig hållbar genom väldigt, väldigt många år. Och vi lever fortfarande efter den. Det som då utmärker oss som benediktinare är att man lever i en gemenskap. De tidigare munkarna var ofta eremiter, men för Benedikt var det viktigt att man var i en gemenskap för att stödja varandra och öva sig i broderskärleken. Skillnaden gentemot tidigare, det var just att det var ett gemensamt liv under regel och abbot. Och det var det enkla livet, att arbeta med sina händer. Det var också något nytt som inte var lika tydligt innan.
Han betonade att man skulle be och arbeta.
Be och arbeta. Ora et labora har blivit ett kännemärke på det benediktinska livet. Och också det att vi tar emot gäster som delar vårt liv. Det är en viktig del. Benedikt skriver att det får aldrig fattas gäster i klostret. I gästen tar vi emot Kristus. Benedikt vill att vi ska se Kristus i var och en som vi möter. Också i vår egen broder eller syster.
Jag tackar dig så hjärtligt, syster Elisabeth, för att du har berättat för oss.